Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna. Men den känns ändå. Kände jag aldrig ensam med minnen du bär på.
Vill du berätta lite kring dig själv, vem du är och vad du gör?
Jag heter Maria Lundberg och är socionom och jobbar på socialtjänsten, enheten för barn och unga. Så vi är med och skyddar barn som har det besvärligt. Och jag har själv en uppväxt med våld och jag är utsatt för sexuella övergrepp av min egen pappa mellan jag fyllde 10 till jag skulle fylla 16. Så det höll på ganska lång tid. Och när jag har lyssnat på er podd och ser namnet så tänkte jag kan bidra med kunskap kring vem vi kan vara som är utsatta men också vem förövaren är. Bilden av förövaren för min pappa är en person som i många delar varit välfungerande i samhället och varit med i kyrkan och sådär. Så att kanske inte en person som man skulle misstänka. Och så ser säkert den vanligaste förövaren också ut, tänker
jag. Exakt, ja, det tänker jag också. Hur kommer det sig att du ville medverka just i den här podden?
Ni lyfter ordet brottsoffer. Och jag upplever ibland i samhällsdebatten att man inte vill säga jag är ett offer. Att det skulle vara något skamfyllt och att det skulle vara något fult om man vill sträva efter att meddela att jag har varit ett offer men jag är det inte längre. Och det är klart, när man är vuxen är man ju inte det. Och jag ville nog förtydliga bilden av att jag är ett brottsoffer och har ju fått använda nästan hela, alltså stora delar av mitt vuxenliv har jag fått använda till att bearbeta min barndom. Och är man inget brottsoffer så tänker jag att man inte behöver den resan. Jag har både sökt väldigt mycket läkarkontakter för fysiska symptom som huvudvärk och magont. Mycket ångest och oro. Och har ju lagt 100 000-tals kronor i psykoterapier för att kunna orka leva. Jag tänker att man kan visa att och säga att jag är och varit ett brottsoffer. Och att det också går att vända livet till något väldigt bra med väldigt mycket hjälp. Så därför vill jag vara med.
Jag håller verkligen med om det. Kring det här med just begreppet brottsoffer. Att folk inte riktigt vill ta i eller kännas vid det. Jag tänker att har man blivit utsatt för ett brott så är man ju ett brottsoffer. Det är det begreppet innebär egentligen. Så jag tänker att det är många som har blivit utsatta för brott. Och det ska inte ligga någon skam i det begreppet heller. Så jag håller verkligen med. Fint. Jag har även sett att du har varit ganska aktiv på andra medier. Det är inte första gången du pratar offentligt om din historia. Hur kommer det sig att du valde att vara så pass offentlig?
Jag valde det egentligen inte från början. Utan det jag gjorde var att när jag var strax över 40-41 kanske. Då vet jag att jag var ute och gick en vanlig kvällspromenad. Och börja räkna efter och tänka, medelåldern för kvinnor är ju 83 ungefär. Kanske är det 85 nu, men det har varit 83 i alla fall. Och då räknar jag efter och tänkte, men gud, 40 år till, jag orkar inte leva. Jag orkar inte leva så här 40 år till med de här symptomen som jag har. Ändå är jag jättefina pojkar och jobb och mycket såg liksom ordnat ut på utsidan. Så jag tänker att det var liksom en del som var väldigt bra. Men, och i det så, i den här liksom uppgivenheten så sökte jag terapier för att liksom komma vidare.
Mm. Och med det blev det kanske naturligt då?
Ja, sen när jag hade gått i den psykoterapin, jag kom till en psykoterapeut uppe i Stockholm som hade kunskap i DBT och de verktygen i dialektisk beteendeterapi. Och det handlar ju om mindfulness, egentligen att vara i nuet. Men också jobbade vi jättemycket med att lära mig att hantera känslor. Mm. Och jag visste knappt inte vad mer än känslan av ilska hade jag väldigt mycket kunskap om.
Good.
Men de andra var ju att jag visste inte att skammen ofta låg bakom som en grundkänsla för ilskan. Och att när jag exploderade så var det egentligen att jag hade en rejäl skamattack. Jag har varit väldigt skamfylld och driven av skam. Och det sa ju hon till mig jättetidigt. Jag kommer kunna hjälpa dig. Och jag trodde henne inte, kan jag säga. Lyssnar hon på det här nu så får jag säga förlåt. För att jag har verkligen fått hjälp. Så hon sa till mig, vi kan jobba med skam. Och det tänkte jag så här, hon skämtar. Därför att skammen som jag levde av att vara utsatt och vara en tjej som jag inte ville vara, den var liksom avgrundsdjup. Så ibland när vi jobbade med skamdelarna så tänkte jag så här, det här kommer ta livet av oss båda. Jag var så arg på henne i perioder. Också arg på pappa och mamma egentligen, hela liksom att jag skulle behöva vara den här tjejen. Mm. När jag blev skamfri, fri från skammen och tänkte och kunde säga acceptans. Vi jobbade jättemycket med begreppet acceptans som Anna Kover, psykolog, skriver väldigt mycket om. Och då handlar ju inte det om att man tycker att vad bra jag hade, utan man vågar se på sin verklighet så som den är. Och när jag vågade titta på och känna in att den här utsatta flickan har jag varit. Och inte förlåtelsen, det är inte mitt begrepp, men för det är svårt att förlåta. Men när jag kunde acceptera att jag vuxit upp så här, då blev jag skamfri. Och i det så förlöstes det energi och kraft och en vilja att berätta. Och jag tänker så här, det här att ha varit utsatt för sexuella övergrepp, det går att prata om. Mm. Så då började jag skriva på bloggen som jag hade, som heter Livet på SOS. Som jag inte skriver på just nu, men som jag har skrivit på. Och i det så började andra personer hitta mina texter. Och då fick jag komma till de första poddarna och så.
Mm. Vad kul. Det är en väldigt fin historia verkligen. Och viktig.
Ja.
Det finns sådana begrepp. Liksom. Jag själv, alltså jag relaterar så mycket till den känslan. Jag... Under min DBT, det var då jag började förstå att min grundkänsla är skam.
Ja.
Alltså det är det enda jag känner typ hela tiden. Mm. Liksom när jag sa att jag hade ångest så var det skam.
Ja.
Och jag hade ångest hela tiden. Så jag kan verkligen relatera till det och det är superfint. Och det är då, alltså också att dela med sig är också motsatsen av skam på något sätt.
Absolut, att börja tala om det, då frigör man ju skammen. Och också att visa, jag blev också fri från flashback. Jag hade dagliga flashbacks. Och det kunde utlösas som precis vad som helst, upplevde jag det som. Så jag har varit på gymmet och så pumpat vit tvål. Så fick jag väl någon spermachock, säkert att det var likt det. Och sen att trilla tillbaka rakt in i ett övergrepp. Och sen känna att liksom man tumlar runt i en värld som man knappt inte orkar ta sig ut. Mm. Och det tog väldigt mycket att hålla mig undan skammen och de här flashbacksen. Det tror jag är det som har tagit mest energi som under min tid, tror jag, som innan jag fick den här hjälpen.
Mm.
Så det har ju frigjort massor. Och jag tänker att de råden, jag har skrivit en bok nu som kommer komma ut i höst på Ordberoende förlag. Och där skriver jag om en del av övningarna vi gjorde som har lett fram till de här sakerna.
Vill du berätta titeln till den boken?
Jag har en arbetstitel och det är Skammen är inte din att bära. Och det är psykoterapeuten som har uttalat det och sagt att när jag frågade hur skulle du se på den lilla tjejen som var jag? Så sa hon att hon önskade att jag skulle få veta det. Och det vet jag verkligen idag.
Vad fint. Gud vad fint. lite kring, tillbaka till din yrkesroll. För idag, du skrev att du är socionom, men också har magisterexamen i socialt arbete. Tror du att det går att koppla till din bakgrund? Ditt val av yrke, så att säga.
Jag tänker att det gör säkert det, men när jag sökte socionomprogrammet så hade jag egentligen ingen tanke om att det skulle rädda världens barn. Det var väl inte kanske grunden. Men jag visste nog att jag ville jobba på socialtjänsten, och det är ju, det är en belastad arbetsplats på ett vis, men det är också en fantastisk arbetsplats att vara på. Att få vara med och skydda barn för barndomlikning, det är fantastiskt. Så visst, det finns säkert mycket. Jag tror att många val vi gör är mer intuitiva än vad vi kanske tror då. För jag kan känna nu att jag har ju en grundkunskap av vad de här barnen som kommer till oss skulle kunna känna när det gäller till exempel skam och ensamhet.
Ja, exakt. Jag tänker också att det är en tillgång som du verkligen har utnyttjat på ett bra sätt. Det går också att utnyttja det på ett sämre sätt om man kanske inte riktigt är trygg eller frisk. Men alltså, du har ju verkligen lyckats få liksom dina erfarenheter och vända det till, på något sätt. Liksom.
Ja, jag tycker att med mycket jobb, och jag kommer få jobba med det här hela mitt liv. Jag tänker, den sårbarheten är ju någonting som man kan bli väldigt ledsen över. Mm. Men jag får ju vara väldigt nogsam på det. Men jag tänker också, min bakgrund i socialtjänsten är också min största sårbarhet. Så att jag får vara nogsam med möten så att jag inte blandar ihop klientens berättelse med min egen. Det gäller att ha en god dialog med sina chefer och nära medarbetare. Så.
Jag tänker att vi ska gå tillbaka till det väldigt snart. Det med liksom hur du hanterar din yrkesroll just med dina erfarenheter. Men jag tänkte att vi ska prata lite om ditt liv, din bakgrund. Och vill du berätta lite om dina första år? Vart bodde du? Bodde du liksom med mamma och pappa? Bara mamma, bara pappa?
Ja. Ja, jag var ganska liten när mina föräldrar separerade, och då hade det varit en ganska lång tid av våld och våldsamheter. Polisen har varit hemma och hämtat pappa, och mamma har bekymmer med alkoholen ganska tidigt. Så att jag lever ju i en väldigt otrygg värld från början, och jag har minnen från när jag var sex år kanske. Att jag hade väldigt ångest, och det förstod jag inte då. Men jag tänkte väldigt mycket på döden och vad som händer efteråt. Och sen när mina föräldrar separerade så var det så att en av oss och syskon var tvungna att bo hos pappa. Och det blev jag. Jag ville det inte, men jag hade i efterhand inte heller varit skyddad i mammas miljö. Så jag inte hade säkert fått åka emellan. Men då bodde jag hos pappa, och övergreppen, sexuella övergreppen började ganska direkt då. Jag var i 10-årsåldern.
Så de separerade när du var 10. Men innan dess så hade du inte heller varit så stor.
Nej, de separerade innan, så jag bodde en stund hos mamma. Men så fort jag flyttade över till pappa så började övergreppen.
Okay.
Och också ganska tidigt minns jag att jag fick tvångstankar som var... Jag skulle ha räkneramsor och jag skulle utföra vissa saker, annars så skulle någon dö som jag tyckte om. Det drabbades jag ganska direkt i samband med det. Okay. Det har också fått jobba med för att bli fri.
Hur kommer det sig att det var du som fick vara hos pappan? Jag tänker om du var det enda barnet som fick vara hos pappa, eller?
Ja, det var nog en uppgörelse med mamma och pappa som inte vi vet så mycket om. Jag vet att jag frågade mamma någon gång när jag hade varit hos henne. Snälla, kan jag få vara hos dig? Och då sa hon att någon behöver bo hos pappa så inte han blir ledsen. Och det har också burit med mig om hur stort ansvar det är för ett litet barn att hålla någon förälder glad. Det tror jag många barn kan relatera till. Och hur det liksom... Jag antog en roll både i klassen, tror jag, och i andra sammanhang som en clown. Och det finns ju, man beskriver ju maskrosbarn och barn som växer upp med missbruk med olika... Man kan bli clownen eller tapetblomman, och det finns ju olika. Men jag hade nog som roll att liksom avleda saker. Och det var också egentligen skam att... undvika skam, att skoja bort och alltid vara snabb i repliker och var liksom, det tröttnade jag väldigt mycket på, det jobbade vi också väldigt mycket med. Så Ja, jag vet inte av vilken anledning jag var tvungen att bo där. Men jag vet att jag inte hade varit skyddad i något av hemmen.
Mm. Du nämner begreppet maskrosbarn.
Mm.
Vad innebär det för dig?
Ja, det finns ju en definition av maskrosbarn. Att det är ett barn som trots dåliga förutsättningar även klarar sig i livet. Och det får man ju... Det har jag tänkt hela tiden att jag inte har lyckats uppnå definitionen av det. Förrän nu när jag verkligen har fått hjälp och känner att jag är mer grundad i mina känslor och tankar och så vidare. Mm. Men det är ju en person som har kunnat ta till sig av möjligheter som har funnits, tror jag. Jag har haft viktiga personer i min närhet som jag har liksom fått använda som nära personer som har kunnat till exempel vara ett extra morsor eller sådär som man kan behöva.
Skyddsfaktorer.
Ja, och en skyddsfaktor har varit, jag har alltid varit glad. Och när man beskriver mig, när andra beskriver mig som barn så säger man, Maria, du var ju alltid glad. Det minns ju inte jag. Men jag beskrivs som solstrål och så vidare. Och vi vet ju att barn som är följsamma på det viset också attraherar andra människor. Och det är ett stort skydd.
Mm.
Så var jag väldigt tyst. Jag sa inte så jättemycket.
Mm.
Jag har börjat prata nu.
Det är väl bra det. Jag tänker, du berättade att från 10 till 16 blev du utsatt av din pappa.
Mm.
Vill du berätta lite kring hur det började?
Jag kommer ihåg specifikt det första övergreppet. Och det är att jag sitter i pappas knä i en fåtölj och han smeker mig på ryggen. Och sen fortsätter ner under troskanten. Och då kanske jag inte vet vad som skulle hända. Men... det var första övergreppet och sen har han kontinuerligt hämtat mig under... Ja, vi bodde ju ett... Han gifte om sig och vi bodde i ett litet hus. Och det finns ingen plats i hela det huset där jag inte varit utsatt för övergrepp. Det händer när familjen är hemma. Det händer när de inte är hemma förstås. Jag visste aldrig när ett övergrepp skulle ske. Men jag har varit väldigt vaksam som person. Och som i vuxen ålder också. Har lätt för att känna igen... när någon kommer och går. Det tänker jag på nu när jag jobbar på kontor. Att jag, det räcker att jag hör någon gång så vet jag vem av mina kollegor som kommer gående. Det tror jag ligger något i där. Och jag visste också att det var farligt att vara hemma, men jag visste inte varför.
Mm.
Och sen att barn inte berättar är ju för att jag kontinuerligt blivit hotad av pappa. Att berättar du det här så kommer polisen att ta oss. Berättar du om det här så kommer vi inte kunna ha det så här skönt och så vidare.
Mm.
Också skammen.
Mm.
Man vill inte vara det här utsatta barnet. Så jag berättade inte för någon.
Mm. Träffade du din mamma någonting under de här åren?
Ja, det gjorde jag.
Mm. Var det någon liksom varannan helg eller hur såg det ut?
Vi fick nog komma och åka som vi ville, tänker jag. Jag har inte något minne av att det var uppdelat på det viset. Mm. Jag bodde ju mest med pappa. Men mamma hade väldiga bekymmer med sitt alkoholmissbruk. Så att det var ingen säker plats för mig. Och vi hade en vad jag tycker turbulent relation. Som jag bröt kontakten med mamma när jag gifte mig sen.
Mm. Vill du beskriva lite hur det utvecklades sen? Du berättade att han tog dig på ryggen. Det var första. Hur liksom utvecklades det?
Det ökade successivt hela tiden. Och mycket... Jag skulle posera på sängen, men det slutade med, precis innan jag blev placerad så fullbordade pappa ett samlag. Och det tror jag att det hade fortsatt om jag hade varit kvar.
Mm.
Och då vet jag att jag minns att jag var i mitt eget rum och att jag som... Jag såg mig själv uppifrån taket, det kallas för dissociation. Och samtidigt som pappa trängde in i mig så såg jag allt från taket och då försvann också smärtan. Så jag blev smärtfri på det viset.
Mm.
Och sen också har jag haft problem med känsel i bröstvårtor och så vidare. Det stannade av under en lång tid och kom tillbaka sen när jag blev trygg då. Mm. Så att det har blivit många konsekvenser av det.
Mm.
Men... Och det var under gymnasiet och då hade jag en sjuksköterska som... Jag gick ner i vikt, jag slutade äta. Och då hade jag en sjuksköterska där som inte... hon ville att jag skulle komma och väga mig en gång i veckan, tror jag det var. Mm. Jag berättade ingenting, men hon fattade misstanke om att jag inte mådde bra och anmälde till oro till kuratorn som meddelade socialtjänsten.
Mm.
Så då gick det snabbt, då försvann jag ju flyttade jag snabbt från mitt hem då.
Använder du maten som någon form av liksom ångestdämpare?
Jag vet inte, jag reflekterar inte så mycket. Jag bara tror att jag överlevde. Jag har faktiskt inte svar på det. Jag slutade äta för att jag mådde väldigt dåligt, tror jag.
Jag fattar.
Man kan tänka i efterhand, kanske pappa berömde ofta min kropp. Så här, vilka, du har så fina bröst och ja, du är den barnet jag tycker mest om och så vidare. Så kanske var det någon önskan om att kroppen skulle försvinna. Jag vet att jag har tankar om att jag hade velat vara en pojke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Nu är jag glad för att jag är tjej. Så det, men förut har jag tänkt så här. Och det tror jag hade varit en skyddande faktor för mig.
Ja, gud. Du berättade att din pappa var pastor.
Nej.
Aha, nej.
Vi var med i en kyrka, så han spelade lovsånger och stod framme på kyrkans estrad och sjöng om Jesus.
Så ni var liksom en religiös familj, så att säga.
Ja, det kan man säga.
Och hur tänker du att det liksom påverkade andras syn på honom?
Ja, men jag tänker att bilden av förövaren, och det brukar jag säga när jag medverkar och vill ha med så kanske det viktigaste medskicket, att grannen som är jättetrevlig och hämtar din post när du är på semester, att han också förgriper sig sexuellt på sitt barn, det är ju tankar man inte vill tänka. Och det tror jag att vi behöver liksom våga tala om sexuella övergrepp och våga tala om vem kan förövaren vara. Min pappa erkände direkt när polisen kom på plats. Och han sa i förhör att han gjorde det för min skull. Och det är klart att man inte är tacksam för det. Men det jag har fått bära med mig är ju att jag har blivit trodd på min berättelse. Vi möter ju många barn på socialtjänsten som har berättat sin berättelse på barnahus i polisförhör. Där förövaren förnekar, och då läggs ju åtalet ner.
Ja, så är det ju. Det är ju svårt att bevisa någonting som sker i hemmet. Och det är ju någonting vi måste förändra liksom, på något sätt.
Jag tänker tro på barns berättelse, därför att det vi vet är att barn berättar för barn, så en nioåring berättar för en nioåring, och därför tänker jag det är bra att vara uppmärksam om man har barn eller barnbarn, att kolla av, är det någon som har delat någon hemlighet med dig som nyligen eller sådär, så att att det är vuxna som tar initiativ. Och vi vet också att barn testar. Först berättar man lite grann för att se om man håller måttet. Och sen kan man få mer. Så utgångspunkten tänker jag ska vara att barn som berättar berättar om sin verklighet.
Ja, du berättade också att när du blev 16 sen så flyttade du. Vill du berätta lite kring, du sa att han fullbordade ett samlag och sådär. Din sjuksköterska på skolan märkte. Vill du berätta lite kring hur liksom hela den här processen såg ut?
Ja, då kom jag till kuratorn och då så frågade hon så här hur det var hemma om min pappa. Och då sa jag att pappa är dum, och det var ju där det egentligen började. Och efter det så kom socialtjänsten på plats och skulle placera mig i ett familjehem. Så då satt jag på ett litet socialkontor, och så sa de att vi har hittat en familj ute på landet som har hästar och hundar och katter. Och det jag visste då var att jag hade en familj, en kompisfamilj som jag skulle vilja bo hos. Den mamman tyckte jag verkade så jättesnäll. Så det sa jag som förslag att jag skulle vilja det. Men jag har tänkt i efterhand att socialtjänsten, vi är så duktiga på att hitta, vi vill hitta familjer och att man skulle locka någon, men jag är väldigt rädd för mörker och var ju då. Jag är ingen som har haft speciellt mycket djur eller sådär, och sen komma till en helt främmande familj är ju väldigt svårt, även om jag förstår socialtjänsten.
Mm.
Så jag fick komma till den här familjen. Och
vilken familj? Den
med min kompis.
Ah, okay. Ja, mm.
Så det var där jag har varit sedan några år.
Mm.
Och det var ju som att byta från natt till dag egentligen. Jag har tidigare minnen av att jag kom hem från skolan. Jag hade svårt att andas, hade väl ångest då. Mm. Och familjens mamma bäddade ner mig i sängen. Och kom in med en kaffebricka. Då tänkte jag, wow, är det så här man kan ha det?
Mm.
Och sen ville jag vara väldigt mycket hemma. Så under de tiden i livet när andra försöker liksom vara mer utanför hemmet. Om man är mycket med kompisrelationer. Då vill jag bara vara hemma i gillestugan.
Mm.
Dricka kaffe och fika och så vidare.
Mm.
Jag behövde nog den slags tryggheten.
Ja, också kanske landa lite i det nya hemmet. Kanske.
Ja, det är klart. Och sen vet jag att jag var väldigt noga med att kolla, det här berättat tidigare, men jag kollade noga på toaletten så familjens mamma hade hängt upp likadan färg på alla handdukar. Jag var väldigt, ville gärna känna att jag var en i familjen när de också, det var de också väldigt måna om. Men det satt jag och kollade så ni inte hade hängt upp någon annan till mig där.
Nej, ja, såklart, gud. Men gick det här på samma dag eller?
Man placeras ju snabbt när berättelsen kommer fram. Men sen har det ju varit en process. Först så skulle ju den här familjen utredas som aldrig varit familjehem. Så under tiden bodde jag hos andra vänner tills det löste sig. Men sen fick jag flytta in där. Men det gick väldigt snabbt och pappa fick kontaktförbud. Alltså inte röra sig i de områdena. Och avtjänar också ett fängelsestraff.
Mm. Men berättade du liksom hela historien direkt till kuratorn, eller hur?
Nej, jag berättade inte så mycket för det var väldigt skamfyllt. Mm. Och det är det jag egentligen har tänkt att jag aldrig skulle kunna göra. Jag bestämmer ganska tidigt att det här behöver jag nog dö med, den här hemligheten, för den var så fasansfull. Men jag berättade i polisförhör och pappas berättelse var samstämmig med min, vilket ja, var ändå bra då. Mm. Och så spelades jag in där och då sa de att vi spelar in dig nu därför att du inte ska behöva vara med på rättegången. Och rättegången var i september när jag skulle fylla 16. Så jag, då satt jag och var tvungen att berätta berättelsen en gång till. Och det gjorde det via att jag fick frågor som jag svarade på.
Mm.
Men berättat så här och jag vet inte om man gjorde det då. Men nu gör man ju läkarundersökningar eller försöker hitta traumabehandlingar. Eller hjälpa barn på annat sätt, hoppas jag. Men för mig var det inte tal om något sånt, utan jag flyttades från punkt A till B och förlorade också kontakten med mina systrar. Jag har tre systrar som jag inte kunde träffa, som socialtjänsten inte arbetade med, vad jag vet i alla fall, skulle kunna vidhålla den relationen.
Var de då, bodde de då hos mamman?
Ja, de bodde hos mamman. Mm. Min pappa var omgift och de bodde hos en annan mamma.
Mm.
Och de var väldigt viktiga för mig. Och jag minns när socialtjänsten ringde. Mina familjensföräldrar hade en sån här telefonbänk med en liten pall eller så här som satt ihop. Det hade man mycket då.
Mm.
Och då ringer socialtjänsten och säger att vi har inte fått samtycke till att du får träffa syskonen. Så att det skulle inte kunna bli av. Och då kom jag ihåg att jag tänkte att jag ska aldrig mer önska mig något högt. Jag ska aldrig säga en önskan högt.
Mm.
Det har varit ganska tufft. Det var jättesvårt. Det betytt mycket.
Mm.
För jag försökte i vuxen ålder att hitta kontakten, men det har inte blivit bra.
Mm. Hur var det för dig att vara liksom familjehemsplacerad rent generellt?
Rent generellt så skämdes jag ganska mycket. Jag gick upp i gymnasiet och var 16. De här frågorna om varför bor du inte hemma och så vidare, det tyckte jag var jätte... Jag ville väldigt länge under min tid vara en helt vanlig tjej. Det var på min liksom önskelista, det här med att man ska sticka ut och vara lite unik, det var, fanns inte. Jag ville vara så normal som möjligt och inte ha den här bakgrunden. Så idag jobbar man mycket med att familjens placerade barn ska få träffas och dela utbyte och så. Jag hade aldrig velat vara med på det. Och när socialtjänsten var på besök, det var, du vet, de här uppföljande besöken för att se, det tycker jag var jättejobbigt. Jag ville liksom inte låtsas om, och det tror jag mycket handlar om acceptansen av vad man har varit med om. Jag ville inte ens tänka vad, jag ville inte ens tänka på vad jag hade varit med om.
Mm.
Så för mig var det en skamkänsla att, att också känna, jag fick ju ett skadestånd sen på 100 000 som jag skänkte bort stora delar av. För jag tänkte att så om man är familjehemsplacerad och i samhällsvård, då har man ett pris. Många föräldrar beskriver ju sina barn som ovärdeliga. Det är en skam.
Mm. Jag fattar. Gud vad fint du, du beskrev det väldigt bra där. Fint. Tack. Vad skulle du vilja att allmänheten liksom tänker på mer? Och då tänker jag inte liksom socialtjänsten utan alla, alla vuxna runt omkring. Vad vill du att de ska tänka på när det gäller just utsatta barn?
Jag tänker att en viktig del att tänka på det är att man får ofta frågan om tecken på barns utsatthet. Jag hade ju alltid ont i magen, ont i huvudet och så vidare. Barn som alltid har ont i magen mår inte bra. Och vanliga good enough-föräldrar, de tar sitt barn till läkaren för att se, är det någonting som inte är bra? Så att det är ju ett första tecken att, att känna till. Och sen tänker jag att, att våga ta emot berättelsen. Socialtjänsten, vi får veta saker sist. Så är det. Socialtjänsten upptäcker inga barn.
Mm.
Det, utan vi arbetar med att skydda barn när det blir, när vi får till oss kunskapen om det. Och så det handlar om att andra vuxna är modiga. Nu många i förskolan och så vidare som är yrkesverksamma är ju duktiga på att fånga upp symptom. Men barn som vi kan få när vi lämnar in en skolkonsultation till exempel vid en utredning. Då kan vi få tillbaka att Lisa söker väldigt mycket vuxenkontakt. Då tycker jag man ska vara uppmärksam. Det kan vara barn som tycker om att prata mycket med vuxna. Men någon som hela tiden vill söka kontakt eller berätta väldigt mycket, då tycker jag man ska vara uppmärksam på det och tänka, finns det något bakom? Och då behöver vi våga frågor, ställa frågor om det och ta emot svaret. Och det tror jag att vi vill inte, som jag sa tidigare, vi vill inte tänka eller vi vill inte anklaga en annan person för det värsta brottet som egentligen finns. Mm. Så att jag tror att det gör att man är orolig egentligen.
Vad hade du behövt att någon, om du berättade för en vuxen till exempel, vad innebär att kunna ta emot berättelsen? För att man som vuxen kanske inte man kan bara liksom, vad ska man göra?
Om det är så att ett barn berättar om att man far illa, så är det till socialtjänsten man ska vända sig. Man kan också då göra en polisanmälan, vilket jag tycker att man ska göra.
Mm.
Och det är den vägen man får gå.
Mm. Yes, okej. Vad skulle du vilja att socialtjänsten gör annorlunda?
Ja, det är en ganska bred fråga, men socialtjänsten inom enheten barn och unga där det gäller mottagningen, det handlar ju om att agera snabbt för när ett barn behöver skydd, och det tycker jag socialtjänsten i regel är bra på. Och sen handlar det om att socialsekreterare egentligen, vi går ju en grundutbildning som är socionomutbildningen. Man kan jämföra den med sjuksköterskeutbildningen egentligen. Då får man en bas med olika kunskap, och sen är det arbetsplatserna som ska se till att det finns kunskapsfördjupande på varje enhet. Socialtjänsten kör ju nu något som heter yrkesresan. Och där är det ju socialsekreterare, det ska vara både de som inte har jobbat så länge, som kommer nya och man har mer kunskap. Då ska man få en utökad kunskap där kring olika områden, så det tycker jag är bra. Men att vad jag skulle önska är ju att socialtjänsten och att man som socialsekreterare hade mer tid för varje ärende. Det är ju en pressad organisation, men att man också har möjlighet till egen utveckling på ett annat vis. Jag har ju läst en magisterutbildning och haft en arbetsgivare som har låtit mig få vara på viss del av arbetstid då, och det skulle jag önska att det fanns mer.
Mm.
Att man kan fördjupa sig inom olika områden, för det gäller kunskap.
Mm. Du berättade att du har en magisterutbildning. Vad innebär det?
Det innebär att jag har läst vidare och kunnat fördjupa mig ytterligare. Och då jobbade jag mycket med våld. Och jag är intresserad av våldets konsekvenser. Så det innebär egentligen det är en forskningsförberedande utbildning. Där man får lära sig att ta reda på mer om olika ämnen egentligen.
Mm. Valde du någon specifik inriktning?
Det var en magisterutbildning i socialt arbete. Och sen när vi skulle göra det här examensarbetet så valde jag att fördjupa mig inom våld.
Mm. Okej. Okay. Jag tänkte, vill du berätta lite kring just socialtjänsten i stort? Mm. Kanske inte hela socialtjänsten, men just barn och unga liksom.
Mm.
Hur många är det som kommer in? Vilka är det du möter? Vad är de utsatta för liksom?
Mm. Det kommer in ungefär 420 000 orosanmälningar från förra året. Det är ju Socialstyrelsen som gör de siffrorna som kollar. Och där socialtjänsten i barn och unga, det är en, man kan säga lågtröskel. Socialtjänstlagen är en lågtröskellag där man anmäler vid misstanke om oro. Så du behöver inte veta att någon far illa, men du kan misstänka det. Kanske bor i ett område, ser ett barn som sitter i sandlådan sen på kvällen eller du är orolig för någon annan i din närhet eller sådär. Då kan man höra av sig till socialtjänsten. Och varje enhet har en mottagningsdel. Och den tycker jag man ska använda som en råd- och stödverksamhet också. Så du kan ringa till socialtjänsten och vara anonym. Och vill man vara det, då knappar man in så att ditt telefonnummer inte syns. Och man mejlar inte då från sin egen mejladress till exempel. Och sen när du svarar i telefonen så säger du hej, jag skulle vilja göra en orosanmälan eller diskutera en oro.
Mm.
Då är man anonym. Vill man uppge sitt namn så gör man ju det. Det är vi så vana vid att göra, säger vad vi heter. Och då skulle du kunna bolla ett ärende eller ett barn som du är orolig med. För den kunskapen har mottagets personal. Socialsekreterarna där, vad ska man göra vidare och hur ska man göra? Men kommer det in en vanlig orosanmälan, då registreras den och då finns det olika tidsramar. Så inom 24 timmar så behöver man göra på socialtjänsten en omedelbar skyddsbedömning. Är det här barnet i akut fara? Behöver det här barnet byta hem? Så som jag behövde göra.
Mm.
Är det skyddat? Så då får man ringa och då får vi bara ta kontakt med vårdnadshavare, anmälaren förstås och barnet det gäller. Och då är det så att skulle man behöva ta någon mer kontakt för att kunna säkerställa skydd.
Mm.
Vi säger så här, jag måste ringa och kolla.
Skolan finns
det,
eller så?
Ja, skolan eller finns det en mormor som kan skydda? Måste jag ta en extra kontakt eller göra ett hembesök? Då är det som om vi har öppnat utredning.
Mm.
Och sen har vi 14 dagar på oss att bedöma. Ska det här bli en utredning eller ska det inte det? Är oron så hög att socialtjänsten ska komma in och finnas i en längre kontakt med familjen?
Mm.
Och det är ju en chef som fattar det beslutet. Och vissa socialtjänster har också delegation för att fatta beslut och öppna utredning.
Mm.
Så, och sen om det kommer till utredning då är det ju två utredare på socialtjänsten som får ta in all information som man behöver för att fatta beslut i frågan. Så då kan man hämta in om pappa kanske har någon domstolsdom eller BUP-kontakten kan det ju finnas. Så man får hämta in allt egentligen.
Mm.
Och utredningen får pågå i 4 månader. Och när de 4 månaderna är slut då ska man bestämma, ska den här familjen ha en insats från oss? Ska det här barnet bo i ett familjehem kanske? Ska familjen ha in familjestöd? Behöver man hjälp med andra saker? Behöver pappa eller mamma ta emot hjälp för missbruk och så vidare? Mm. Men de allra flesta, så man kan se det som en tratt egentligen. Det kommer in väldigt mycket anmälningar. Några stycken går till utredning och några gör inte det. Och när man väl har varit i utredningsprocessen som är 4 månader så går väldigt få ärende egentligen också då till en insats. Mm. Och det är så den lagstiftningen ser ut.
Mm.
Och sen finns det ju en till som är en tvingande lag. Det är ju LVU, lagen om vård av unga. Och den använder vi när föräldrar inte ger samtycke till insatser.
Mm. Vill du ge lite exempel på öppenvårdsinsatser och slutenvårdsinsatser? Eller slutna insatser liksom? Mm.
Ja, det blir i så fall öppenvård kontra en tvingande i så fall, tänker jag. För det som händer är ju att i socialtjänstlagen så är den bygger på frivillighet och samarbete. Så du behöver samarbeta med vårdnadshavarna för varje given insats.
Mm.
Är du 15 år så kan du ansöka om insatser själv. Men vi behöver föräldrarnas eller vårdnadshavarnas medgivande för att kunna bevilja. En sån insats är ju till exempel då att man skulle kunna vara i något slags avlastningshem. Som kallas för kontaktfamilj då, där man är en helg i månaden kanske. Det handlar också mycket om föräldrastödjande insatser via öppenvården. Då kan personalen, det är utredaren som skriver uppdraget, men den här öppenvårdspersonalen som är socionomer som är vidareutbildade, ofta i psykoterapi och så vidare. Då är de hemma i familjerna för att se. Vi säger att du har bekymmer med ett barn som inte tar sig till skolan till exempel. Kan man säga. Finns det någonting vi kan hjälpa till med för att kanske både öka motivationen och hjälpa föräldrarna att orka? Föräldrakonflikter, då finns det, det finns ju någon grupp som heter Skilda Världar. Och det finns flera olika instanser egentligen, eller kurser som man kan få gå. Så föräldrastödjande kurser egentligen, som vi sänder på.
Men om jag är en förälder nu som har problem med, i sig att jag har en son. Han har svårt i skolan, han kanske har lite diagnoser. Så det är liksom inte en akut placering som krävs. Men det behövs, jag tror att många inte riktigt har koll på att det faktiskt finns. Och att en orosanmälan inte behöver innebära att någon tar ditt barn. Utan att det faktiskt finns många steg innan det, bara man samarbetar. Så vi säger att jag har ett struligt barn, det går inte så bra i skolan, det är konflikter hemma, jag har svårt att hantera det. Vad kan jag göra?
Det ena är ju om man har diagnoser, då har man ofta en kontakt med BUP, eller i alla fall första linjens mottagning, där man får stöd kring hur man också kan hantera föräldrakonflikter som kan bli av det. Nej, och den vanligaste frågan vi får när vi ringer i orosanmälningen, det är ju fråga föräldrarna, så ska ni ta våra barn nu? Och det är ju liksom, det är det sista socialtjänsten har som uppgift att göra, utan man ska ju in med stöd. Man skulle erbjuda dig som vårdnadshavare och förälder egentligen ett utökat föräldrastöd i hur man kan hantera konflikter som uppstår. Där är ju socialtjänsten duktig på, tycker jag, att fånga upp. Och sen så gäller det som socialsekreterare att ha möten med alla delar. Det som kallas för SIP-möten till exempel.
Mm.
Då ses ju alla instanser som är inkopplade. Och det är skola, brukar ju vara BUP, och sen socialtjänsten och föräldrarna för att se hur kan vi hjälpa barnet bäst. Men det är också svårt.
Självklart.
Mm. Tack.
Och sen finns det ju de här tvångsvårdande insatserna då.
Mm.
Vad finns där?
Där har man ju, LVU-lagstiftningen är ju, det ska man ju ta till när man inte kan samarbeta med föräldern eller också den unge. Det finns ju egentligen andra paragrafen och tredje, och den ena är miljöskäl och den andra är ju eget beteende. Och ofta är det så att när socialtjänsten placerar på miljöskälen, så handlar det ju om hur det ser ut i familjen, och då, det handlar ofta om lite mindre barn. Eget beteende är ju ofta när barnen blir lite äldre. Den insatsen som kan bli är ju att man blir placerad i ett familjehem enligt den här tvångslagstiftningen då, och då har föräldrarna, då har man redan testat i många fall frivillighet. Man kan också placera ett barn omedelbart när man ser att det finns oro. Så att, och det är en ganska stor skillnad, och det tänker jag, glappet mellan socialtjänstlagen och frivilliga insatser och när man kommer upp att täcka upp rekvisiten för att det ska bli tvång. Det är ett ganska stort glapp där.
Mm.
Så du kan ha ganska hög oro. Mamma kan ha missbruk. Det kan finnas olika saker där socialtjänsten finns inne. Psykisk ohälsa som man kanske inte medicinerar och så vidare. Men man kan ändå inte ha skäl för att placera med tvång. För att föräldrarna kanske då samarbetar eller finns liksom inte.
Mm.
Och det är väl där barn kan hamna emellan tycker jag. Det är det jag också kan bli ledsen över.
Mm. Har du några förslag på, du pratade ju om att du tycker att vi ska liksom öka kunskapen på något sätt. Kunskapen inom mer specifika områden och så. Men har du några förslag på förändringar, lagändringar eller liknande som du tror kan vara till fördel för de här barnen?
Att lyssna mer på barn. Vi pratar ju mycket om barnkonventionen som lag. Men att barn i kanske tidigare åldrar ska få sin röst hörd på ett annat sätt. Det man pratar om nu är ju barns vilja och vad som är barns bästa. Att de inte alltid liksom går hand i hand. Och då tänker jag att kunna lyssna på barn i tidig ålder för att se, vad vill du? Vill du bo hos pappa eller hur? Liksom i mitt eget fall att man kanske också skulle kunna bli tillfrågad tidigare.
Mm.
Vi var väl säkert aktuella på socialtjänsten som barn eftersom det var våld inblandat. Men som jag inte känner till.
Mm. Ja, men jag håller verkligen med dig om det här med att så här, ofta så som barn har man ju själv en ganska bra bild om av vad man vill, även som väldigt liten. Alltså verkligen, det är ganska tydligt för en själv. Men det är liksom vuxna som tar alla beslut över huvudet på något sätt.
Ja.
Ja, känner du att vi har missat någonting som är viktigt för dig?
Nej, det som är viktigt tycker jag handlar om att våga fråga barn som man misstänker far illa i sitt hem eller i sin omgivning. Att vara modig.
Ja. Känns det bra? Mm. Känns som att vi har fått med allt?
Ja.
Ja, det har redan gått 45 minuter.
Wow.
Ja, det har gått svinsnabbt.
Har satt sina spår, finns ingen skam att känna. Men den känns ändå, kände jag aldrig ensam. Med minnen du bär på, du förstår, för skulden ligger hos den som begår, hos den som begår, hos den som begår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.